Allihopa, god morgon, god förmiddag. Vi fortsätter på det som vi fick vara med om igår, och vi kommer också fortsätta på det längre fram under våren sen när det gäller profetera liv. Och vi kommer att göra det under våren i form av att vi kommer att ha kanske någon seminarier eller grupper som samlas, och vi med sikte på att förlösa den helige andes gåvor, förlösa den helige andes kraft, förlösa en ny tid av bönens, nådens och kraftens ande, förlösa en ny tid av profetisk ande, Jesu Kristi profetiska ande, över Åland. Och det är det vi siktar på. Vi har varit här ett antal gånger, vi har gått igenom lite olika saker tidigare, men nu upplever vi att vi går in i en ny tid. Och det här är då viktigt att du är med på, för annars får du inte vara med. Det är så att vi öppnar våra hjärtan, att vi lyssnar, vad säger Gud. Och det är ett äventyr vi kommer att gå in i. Det är spännande tider som väntar. Och det som brodern här, han sa om det här med förnyelse. Vi upplever att det finns en tid av förnyelse i det. Vi gör som vi brukar göra, att frugan får första ordet och sen får jag sista ordet.
Visst var du så? Du kanske inte minns dig själv. Men mitt budskap idag handlar om eld. Eld är rubriken. Vi börjar i Hebreerbrevet 12 och 28 och 29. Och där talas det om en utav Guds egenskaper. En utav Guds natur. Hur han är. Hur vi kan uppfatta honom. Det står så här: när vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och med fruktan, för vår Gud är en förtärande eld. Gud är en förtärande eld. När vi läser om en förtärande eld så kan vi tänka på en eld som inte blir... Den förstör inte, den försvinner inte, den bryts inte ner. Precis som den här busken i öknen som Mose såg, så var det en buske som hela tiden brann. Men den förändrades inte, för att den var så som han såg den. Den bröts inte ner. Och så är våran Gud. Han är en förtärande eld. Han är någonting som brinner, någonting som är verksamt, men det är ingenting som bryts ner. Och det talas här om att det är ett rike som kommer, som inte kommer att skakas. På samma sätt kommer inte Gud att skakas om, han kommer inte att förändras, utan han kommer att vara så som han är. Det är en av hans natur. Och det här riket som kommer, det kan inte skakas, utan det kommer att vara fast, det kommer att vara sådant. Och då står det att vi ska vara tacksamma och att vi ska behaga Gud med vördnad och med fruktan. För det är någonting stort, det är någonting fantastiskt som finns, som inte kan skakas om eller förändras. Det som går genom elden blir bestående. Innan talas det om att Gud ska skaka både himlen och jorden. Men det som går genom eld, det som blir kvar, det är det som blir bestående. Det står så här i Lukas 12 och 49. Jag, alltså Jesus, har kommit för att tända en eld på jorden. Och hur gärna ville jag inte att den redan brunne. Så Gud, Jesus, vill komma och tända en eld på jorden, en eld som ska åtskilja det som inte är bra. Och på samma sätt så kan vi i våra liv få känna ibland att vi går genom eld, att det bränns bort saker och ting som inte ska finnas kvar. Det är en process som händer i det. Och innan så talas det om att av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Gud har lagt ner talanger. Gud har lagt ner förmågor. Han har rustat oss med sitt ord. Vi är ju fullproppade med Guds ord. Men Gud kommer också att kräva utav oss att vi använder det. Att det som är nedlagt i våra liv, det får komma ut på något sätt. I olika former och på olika sätt. Det är så att vi kan inte bara kasta bort våra talanger. Vi kan inte bara kasta bort vårt liv, det som Gud har lagt ner i oss. Utan det kommer att behövas i Guds rike. Vad får oss att börja verka? Jo, det är när Gud får sätta våra hjärtan i brand. Det talas om de här lärjungarna som gick på den här Emmausvägen. Och de säger till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Då öppnades skrifterna för dem och deras hjärtan började brinna. Det blev någonting som hände. Det väcktes till liv det som fanns inuti dem. Och så är det med oss också. Att när Guds eld kommer in i våra hjärtan. Då börjar vi göra lite sådana här saker som vi kanske inte i det naturliga skulle göra. Sådana saker som vi inte liksom tycker att det här är riktigt våran grej. Till exempel, om jag tar några exempel. Så är det som i våran lilla hemförsamling. Så har vi börjat gå ut på våra gudstjänster. Vi har tagit ett litet bord och så har vi kokat kaffe och lite kake. Och så har vi gått och ställt oss på torget. Och det är någonting som är Guds eld i våra liv. Som gör att vi kanske i det naturliga, i alla fall inte jag, är ingen person som älskar att stå på torget och dela ut kaffe och tala om Jesus. Men då är vi ju många som är där. Och då har ju Gud utsett det så att vi har en som är sån där riktig evangelist som älskar och som är som fisken i vattnet och pratar med folk. Och då skickar han ut Pekka och pratar med dem som kommer. Medan jag får vara med där och jag kanske inte pratar, men jag har ju kokat kaffet. Jag har köpt in mannakorten. Jag har gjort det som är min del i det hela. Och det är den elden som har börjat brinna i mitt hjärta på samma sätt som den brinner i Pekkas hjärta. Fast den uttrycks på olika sätt. Och så kan det vara i ditt liv också. Att du kanske inte har den där som du tänker att det här kan jag göra. Nej, men du kanske kan vara med i det som görs. Du kanske kan stå och bre mackor. Du kanske kan stå och fixa ljudet som vi har vår syster idag som gör. Du kan vara med och du kan vara del i det hela fast med det som du är duktig på. Det blev också så att vi har en Facebookgrupp där var vi bor i Ullnaområdet. Och jag kände en maning att skriva någonting där om våra gudstjänster. Jag tänkte jag kan annonsera vår gudstjänst där på den här Ullna-sidan. Och så skrev jag en liten mening där i samband med att jag annonserade gudstjänsten. Jag skrev... Om du söker meningen med livet. Och det här var det ju några som gillade ända tills det blev en reaktion. Det var någon som absolut inte tyckte att man skulle ha religiös påverkan på den här sidan. Och samtidigt så är det ju många annonser om yoga och allt möjligt annat på den sidan. Men just för att det berörde ett område i vårt liv som handlar om andlighet. Någonting som handlar om meningen med livet. Någonting som handlar om Gud. På samma sätt är det med elden att den berör. Den väcker reaktion. Den gör att någonting reagerar i människors liv när vi lever utav den. Sen är det också så att Gud utvidgar våra hjärtan. Vi har en kvinna som jobbar i Pakistan som är vår missionär tillsammans med Citykyrkan. Och hon står i ett arbete att undervisa barn och kvinnor för att lära dem att läsa och skriva och allt sånt här. Men då hade hon kommit till ett område där hon såg att det var barn som var slavar. Och hennes hjärta hade berörts av det där. Barnen var slavar, de fick inte ett mål mat om dagen ens, många gånger. Och då kände hon att det här arbetet skulle behöva ett stöd. Och när hon var och hälsade på oss i somras, så när vi pratade med henne så tände Gud våra hjärtan. Han tände våra hjärtan för det här slavarbetet. Och på då, så sätt får vi vara med och ge en extra gåva dit. En extra månatlig gåva för de här slavbarnen. Och det här är så karaktäristiskt för Guds församling. Att när elden börjar brinna i oss, då blir vi utgivande på ett helt annat sätt än vi kanske har varit tidigare. Då vaknar den där barmhärtigheten i oss, den där kärleken. Det där som finns i oss som vill hjälpa. Och så gör vi någonting konkret utav det. Vi säger inte bara att vi ska göra det, utan vi gör det. När vi ser dessa stränga sidor av Gud, då han utkräver, då han förtär och då han renar. Samtidigt så måste vi se att det är av kärlek han gör det. Att han är en kärleksfull och en barmhärtig Gud. Han har själv utgivit sig för oss. Han har själv gett sig själv till oss. Och igår när jag satt här och tittade på det här korset, så tänkte jag på hur man tryckte ner den här törnekronan på Jesu huvud. Hur blodet sipprade. Hur man spikade genom hans händer, spikar genom hans fötter. Och han gjorde det, inte för att han kanske ville det, men han gjorde det för att han valde att göra det för våran skull. Han gjorde det för att han var utgivande och valde att vara det. Och på samma sätt så har vi ett exempel i Jesus att leva på det sättet. Att våran vilja kanske inte säger att det här vill jag göra. Men vi väljer att göra det för vi upplever att det är Guds vilja. Vi väljer att ta de bitarna som också är lite obekväma. Malaki 3:2. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som en guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig lik den som smälter och renar silver. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Det här är någonting som Gud också gör i våra liv. Att han renar oss, han luttrar oss, han tvättar oss. Så att vi blir människor som kan bära fram offergåvor åt Herren. När Guds verk pågår i vårt liv så formas vi mer och mer till att bli de gåvor som världen behöver. Det som behövs i den här tiden. Jag tittade på en YouTube-video som handlade om guldsmedens jobb. Och där visade de hur man gör om gamla smycken. Pekka håller ju på mycket med smide och sånt där. Det har ni kanske inte undgått att se. Men det här handlade om en guldsmed. Och han tog, eller hon tog gamla smycken. Till exempel en ring. Och så gjorde hon ett halsband utav det där smycket. Så det gamla blev någonting nytt, fast i en annan form. Och det där kan vi ju tänka på i våra liv, hur Gud förändrar oss. Men samtidigt så var de här detaljerna väldigt viktiga. Man tappade inte bort detaljerna när man formade om det här smycket. Utan man kunde känna igen saker och ting som hade funnits i den här ringen. Det kunde man känna igen i det här halsbandet som man gjorde då. Och det viktiga var att man använde precis allting utav guldet. Det var inte så att det var en liten del som inte fick plats eller som inte skulle vara där. Utan man använde hela den biten av guld som man hade börjat med. Och så gör Gud med oss också. Han använder allt det som vi är. Han tar inte bort bitar som är vår personlighet, som är vår natur. Och även gravyrer och sånt som var inristat i de här smyckena. Också det bevarades för att det skulle komma fram i det nya smycket som gjordes under det här smidesjobbet. Och det här smidesjobbet gjordes genom värme. Man böjde, man formade, man slipade. Man formade om allting. Och man kunde inte föreställa sig innan man hade gjort det där hur det skulle bli. Men det blev någonting som man ändå kände igen ifrån hur det var förut. Och Gud gör så i våra liv också. Han formar oss, han slipar oss. Han gör oss på lite annat sätt längre fram hur vi förändras. Men vi blir ännu mer skickliggjorda till att göra det som vi är ämnade att göra. Så Guds verk i oss, det blir alltid fantastiskt. Guds slipande, Guds böjande, Guds värme som finns i våra liv, det ger alltid ett gott resultat. Så var inte rädd när Gud formar dig. Bli inte rädd att det här ska sluta illa. Bli inte rädd när du möter nya saker som du ska klara av eller göra. För Gud är med dig i det som du gör. Gud finns där för att forma dig. Gud finns där för att skickliggöra dig för det som kommer. Och det som kommer framför oss, det är precis som Bernt sa här, det är mycket större än vi kan tänka idag. Om du själv tänker tillbaka på hur ditt liv var tidigare, så har du sett hur Gud har format dig. Och kanske kunde du inte tänka dig att du står där du står idag. Och på samma sätt är det med det som ligger i framtiden för oss. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut, utan vi vet att Gud gör sitt jobb och det blir bra i våra liv. Eller hur? Amen.
Vi ber dig himmelske Fader att du välsignar ditt ord, Herre. Att du har gett oss ditt levande ord. Att ditt ord, Herre, får tala till oss. Att det får, Herre, ge oss liv och det får ge oss kraft och ge oss välsignelse. Att ditt ord, Herre, helar oss. Du sänder det som en läkedom, Herre. Att ditt ord, Herre, får öppna upp våra hjärtan, våra öron, våra ögon så vi förstår hur vi ska vandra i denna sena tid, Herre. Vi tackar dig att du välsignar ditt ord, att det återvänder inte fåfängt utan att ta verka där det är utsänt för. Herre, vi ber dig och vi tackar dig att vi får göra tjänst inför dig till din ära i Jesu namn. Amen. Jätteroligt att se er igen. Tack för inbjudan. Och jag säger som Bernt säger, det är liksom, vi älskar er också. Vi upplever att ni har en kärlek till oss. Och det är ömsesidigt. Och vi är glada att vi har fått den nåden vi kan komma hit de tider vi är här. Vi fortsätter nu ifrån det vi talade om igår. Och överskriften för den här helgen har ju varit då profetera liv. Och vi har ju då ett bibelord ifrån Hesekiel som är välkänt för de flesta. Det handlar om hur profeten och Guds ande, alltså han förts av Guds ande till en dal som är full av döda förtorkade människoben. Och att det finns inte ens en sena kvar på de här benen. De ligger där huller de buller. Tänk en stor hög med ben, döda ben. Och man ser, det finns ju gamar och det finns schakaler där. De har gjort sitt arbete, de har käkat på de här. Och maskarna har varit med och käkat så att det är helt slut på allting. Det är så dött så att maskarna också börjar nästan svälta ihjäl. Det finns inget liv kvar överhuvudtaget. Inte en smack. Och Det går inte liksom att tänka sig något som är mer dött än de här förtorkade benen i dalen. Och plötsligt så hör Hesekiel Herrens röst som frågar honom då: människa, kan dessa ben få liv igen? Och jag berättade igår ett vittnesbörd hur jag har upplevt döden på ett sånt sätt att mina hjärnceller var fullständigt utdöda. De existerade inte. De hade upphört att fungera för de fanns inte kvar. På grund av missbruk sedan 11 års åldern fram till 16, 17, 18 års åldern. Och hur det här skadade min hjärna att jag hade epilepsiattacker. En 7-8 attacker varje dag. Jag blev frälst för 40 år sedan på ett fängelse. Sen hamnade jag på ett mentalsjukhus på grund av de här skadorna. Och läkarna sa att dina hjärnceller är döda. Ja, jag vet, så de är döda. De var stendöda, de existerar inte. Och läkarna liksom sa, vi kan inte hålla dig vid liv mer än kanske 2 månader till. Och här kan du läsa din sjukhushistoria. Så jag fick ju de här journalerna och liksom... Det var död, det var helt dött liksom. Jag förberedde mig på något sätt. Men jag upplevde också att det finns någonting som jag hade stött i på, träffat, fått uppleva tidigare på fängelset. Det var Jesus. Och på något sätt så lyckades jag få dit 3 kristna till det här sjukhuset. De kom dit och bad för mig. Smorde mig med olja. Och efter det så upphörde de här epilepsiattackerna, vilket är omöjligt. Det kunde bara inte ske. Men det hände. Och de tog ryggmärgsprov, de röntgade den här skallen hit och dit och vred och hade så grejer och dona liksom. De hittade inte de här skadorna längre. De var borta. Dödens skador var borta. Så jag kunde liksom ge tillbaka den där journalen till läkarna. Ni får tillbaka det här liksom. Det här gäller inte längre. Det här gäller liksom inte längre. Så det som är omöjligt för oss människor är möjligt för Gud. Och tanken är ju att vi då ska tala ut ord av tro. Vi ska profetera ut ord av tro. Och vi ska profetera ut liv. Och när Guds ord går ut i tro så händer det saker och ting. Jag ska läsa ett bibelord här ifrån Hesekiel. Och jag ska relatera det sen till en syn som jag delade igår. Men ofta är det så här att när Gud talar så talar han 2 gånger. Så jag kommer dela nästa syn också som har med det här att göra. Vart vi är på väg, vad Gud visar. Vad vi ska göra, vad vi kommer få uppleva och vad man förväntar sig av dig. Det första frågan, jag kan ställa frågan så här, vad skulle du säga? Vad skulle du svara i en Hesekiels ställe? Om Gud ställde dig frågan. Alltså utifrån, han svarar ju inte utifrån sitt mänskliga förnuft eller mänskliga kunskap eller mänskliga historia. Vad skulle du svara om Gud ställer dig den här frågan? Kan dessa ben få liv igen? Kan det bli en skillnad i din familj? Kan det bli en skillnad i din släkt? Kan det bli en skillnad på Åland? Kan det här som ser så fruktansvärt envist och dött och tråkigt och trist ut, kan det bli en skillnad i detta? Så skulle vi givetvis svara ifrån vårt mänskliga tyckande och tänkande och refererande. Nej, det kan det inte bli.
Det kommer fortsätta vara så här. Ingen skillnad. Fy vad trist alltså. Va? Men Gud har gett dig sin heliga ande. Så att du kan registrera, uppfatta, ta till dig. Och få tron växa i ditt liv så du kan säga ja, det kan bli skillnad. Ja, det kan förvandlas. Ja, kunde de döda benen som var så döda i den där dalen, kunde de få liv, så kan du få liv. Så kan din familj få liv. Så kan din släkt få liv. Så kan Åland få liv. Och det här gäller alla på Åland. Varenda skalbagge. Allihopa. Det gäller alla, för Gud kommer att göra det här oavsett om du vill det eller inte. Gud har bestämt sig. Han har bestämt sig att ge en tid över Åland då tron kommer få växa. Och det profetiska kommer att växa. Och det profetiska är så otroligt stort. För Jesu Kristi profetiska ande är utgjuten över den här församlingen och över Åland. Då är frågan, vad gör du med det? Synen som kom, jag läser Guds ord först här. Guds ord går alltid före i mitt liv i alla fall. Och jag tror att det gör i ditt liv också. Men Hesekiel, han svarar inte utifrån sitt mänskliga förnuft. Istället säger han, Herre min Gud, det vet bara du. Och Gud svarade honom.
Profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa sene på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Hesekiel 37, vers 4-6. Och han sa också i vers 9, kan vi läsa. Han sa, profetera människa, profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud, kom ande från de fyra väderstrecken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Alltså, Gud har utgjutit sin ande över dig. Han har utgjutit sin ande över allt kött. Det står att i de sista tiderna så ska vad? Amen. Och vad ska ske då? Då ska gamla män ha drömmar. Och det ska profeteras. Och det ska predikas. Och det ska proklameras att Herren är Gud. Att Jesus Kristus är konungarnas konung. Det ska det göras genom den heliga andes kraft. Synen som kom i samband med det här. Jag delade den igår. Som har med det här ordet att göra. Det var massor med lås. Om du tänker dig hänglås. Och så tänker du ett hav bakom av hänglås. Och alla var låsta. På låsen så stod det olika namn. Olika saker. Det stod om sjukdomar. Det stod om mörker, det stod om bundenhet, det stod om typ alla de svårigheter och problem som vi människor kan ha på de här låsen. Kan du fixa den här grejen? Den håller på att slås med mitt öra. Det är så där när man har stora öron. Jättebra stora öron, man hör bra då. Så. Det stod massa saker på de här. Och det är en bild, en syn på vad som finns på Åland. Vad som finns för problem här. Eller har ni en problem? Nej. Jag har massor med problem. Och det största problemet med mig är att jag ska hålla reda på mig själv. Det är för det finns så mycket roliga saker att göra. Har du problem? Har din familj problem? Har Roland problem? Så finns det en lösning på det. Och de här låsen, jag hörde och såg också tid hur det bara smattrade till. Det bara smattrade till, det bara smattrade till hur de låstes upp. Det bara rasslade till på samma sätt som det började rassla till i den där dalen. När liv kom till benen så var det ett rassel. Och på det rasslar till på samma sätt med de här låsen. Och nästa syn som kom som Herren talade, då var det ett koben. Vet ni vad koben är? Vad använder man ett koben till? Jo, när det sitter kvar på kossan så går den ju med benet. Men nu talar jag inte om ett sånt koben. Nu talar jag om en kofot. Vet ni vad en kofot är? Det är ett starkt verktyg och i det var att Gud ger ett kofot, ett koben till församlingen. Alltså profetians gåva för att bryta upp onda fästen, för att bryta ner det som står emot Guds rike. För att vara en del av den verktygslåda som Gud har gett till er i väckelsearbetet. Profetians ande har alltid varit med när det kommit förnyelsetider, när det har kommit väckelse, när det har kommit förändringar. Och du vet, du kan vara med och se förändringar i ditt liv, i din familj och i samhällen. Vi har sett det i historien. Det finns miltals med böcker vi kan läsa om historia. Hur profetians ande, profetians gåva, det profetiska, den heliga andes gåvor har kommit till församlingar, förnyat församlingar till att bli ett redskap för att vinna samhällen. Och det är det som gäller här. Det är där vi kommer att sikta på. Det är där vi kommer att arbeta för. Det som har varit tidigare har varit någonting som har förberetts för det här som kommer nu. Så. Han sa. Profetera människa. Profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom ande från de fyra väderstrecken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Blås på dessa dräpta. Alltså blås på det som är utan liv. Och på det som är nästan dött. Och på det som behöver liv. Det finns ju massor med saker som behöver liv. Eller hur? Det är inte bara katter som behöver sju liv. Vi behöver också liv. Det här Åland behöver liv. Och du ska veta en sak. Att genom den där dörren där. Så kommer en och en komma igenom. En och en. Det kommer inte vara 50 000 man där ute på kö. En och en kommer att komma in här. På grund av att Gud griper dig med sin heliga ande och ger eld i dig. Och förlöser den heliga andes gåvor. Så att det blir en hjälp för dig. Särskilt det profetiska för att nå människor. Amen. Och då ligger det till på det här viset. Att det kanske är någonting i ditt liv eller mitt liv som gör... att vi inte riktigt sådär 100% har tro för det. Men nu är den tiden här. Och den smörjelsen här. Och det här är mycket intressant, förstår ni. Det första gången som vi introduceras då till den helige ande. Finns redan i Bibelns andra vers. Och där svävade anden över vattnet. Men det här mer inaktiva tillståndet, det här svävandet, det övergår rätt så snabbt till en förlösning av skapande kraft. När ordet var det ljus utgår från Guds mod och när Herren i tro kallar på det som ännu inte syntes annat än i hans eget hjärta. Var det ljus. Och det blev en dramatisk förvandling där. När skapelsen skedde. När han skapade någonting. Tidigare så liksom svävade han det. Men sen sa han. Var det ljus. Det var ett ord. Och det här är när Guds ord går ut i tro. När du får ett budskap. När du får ett ord. När du får en känsla. Gud säger till dig. Här. Ge det här till Olsson. Ge det här till Kalle. Ge det här till Pelle. Att du får en mening. Att du ska säga det. Och du känner dig orolig. Du känner dig. Du vet inte var du ska ta vägen. Men när du har gett det här. När du har talat till din vän. När du har talat till din arbetskompis. När du har talat till din fru, din man, dina barn. Och gett det ordet som Gud har lagt på dig i tro. Så händer det någonting. En enorm välsignelse. Det skapas någonting. Och någonting som har tidigare varit ett hinder flyttas undan. Och det här är någonting som Gud kallar dig till. Han kallar oss till att göra det. Du ska vara liksom bönesvar på två ben. Som går till människor. Och ni gör det säkert. Men vi ska göra det ännu mera. För det är hela tiden nu. En kamp mellan mörker. Och det är kamp mellan ljus. Och du ska vara med som representant. För Jesus. Jag har ett budskap till dig. Gud talar till dig. Om en tjänst. En uppgift. Och det finns förberett för dig. Öppna dörrar. Och du ska inte tveka. Utan gå i tro. Herre välsigna dig. Gå i tro. Lyssna inte på vad människor säger. Lyssna på Herrens röst. Och så länge som du inte gör det. Så kommer du inte känna dig bekväm. Så länge du inte gör det. Kommer du inte känna dig bekväm. Men när du säger ja i tro. Så kommer det börja hända saker. Och du ska vara med. Du ska vara med. Gud kallar dig också. När du säger ja, när du tar det här ordet, du har två stycken budskap på ditt hjärta som Gud har talat till dig om. Han har talat, men du har inte vågat dela det. Du ska dela det, för Herren är med dig. Amen. Tro på det Herren talar. Tro på det budskap som Herren ger dig. Blås på dessa dräpta. Det är du som ska vara blåslampan. Använd av Gud. Du ska tala, du ska ge det. Och det här är ju då en av Bibelns mest dramatiska berättelser. Hur vi ser och hur tanken är från Guds sida att ta ett steg längre. Just det här med Hesekiel och de här döda benen. Alltså jag har väckt en död till liv en gång. Eller Gud gjorde det, men jag fick någon slags redskap där. Och till saken hör ju då att vi ska vara förberedda på våra hjärtan. Att vi kan hamna i situationer där vi måste tala, profetera liv till människor. Jag och min fru skulle åka till en undervisning, en bibelskola uppe i norra Sverige. Och vi hade bokat biljetter på flygplanet. Och vi hade bokat så att jag skulle få sitta bredvid min fru. Jag gillar att sitta bredvid min fru. Det är jättebra ställe att sitta bredvid sin fru. Och när jag kliver på planet där. Och jag hade, min plats skulle vara längst in där vid fönstret. Så sitter det en alltså jättestor man. Alltså han var verkligen stor, den där gubben. Han var så stor liksom. Så han tog upp 2,5 sittplats. Och jag skulle sitta där. Och jag satt där då så här uppklämd mot fönstret så här. Och där satt den där jättefarbror liksom. Och hur gick det här till liksom? Frugan skulle sitta. Han sitter ett halvt ton människa bredvid mig. Och sen helt plötsligt så känner jag bara en ande av död som kommer. Mot den här mannen. Och den här mannen, han slutar att andas. Han bara slutar att andas. Och så faller hans huvud ner så här. Och han blir jättekonstig färg i ansiktet. Och jag känner döden griper tag i han. Så jag ställer mig upp och ropar. Flygvärdinna, kom hit. Sjuk man. Snart död. Och då kommer hon. Och frågar i mikrofonen. Finns det någon läkare på flygplanet? Och då har han liksom helt lagt av. Då har han helt. Och samtidigt ber jag hela tiden i min ande. Och jag ber hela tiden. Liv, liv, liv. Du dödens ande, du är besegrad. Din udd är bruten. Du har ingen rätt att döda den här mannen. Jesu Kristi, Nazarens namn. Vik hädan, Satan, med din död. Försvinn ifrån den här mannen. Och så kommer läkare fram. Och kollar. Han tar såna här i halsen och armarna och kollar ögonen. Och han säger, den här mannen har avlidit. Han hade dött på flygplanet. Och jag bara, nej. Han ska inte vara död. Han ska leva. Så kalla tillbaka anden till mannen. Livsande kom tillbaka. På samma sätt som Hesekiel. Så sa han. Ande kom in i döda ben. Ande kom in i döda situationer. Ande kom in i döda äktenskap. Ande kom in i döda familjer. Ande kom in över Åland. På samma sätt sa jag till er. Ande kom in. Livsande. Jag kallar på dig. Gå in i mannen igen. Och det hände ingenting. Och alla började kolla på en så här. Vad är det för tokig gubbe som står och skriker om ande hit och dit. Va? Och så kom ambulansen. Och sen kom de med en sån här bår. Och sen liksom lyckades de häva upp den här halvton man. På den här båren. Och så tar de några steg.
Och så helt plötsligt, förstår ni, så atchoo, nyser den här mannen till, vet du. Och sätter sig upp i båren så här. Livslevande. Halleluja. Han började leva igen. Guds ande kom tillbaka till honom. Och på samma sätt så kan Guds ande komma tillbaka där det behövs i ditt liv. Och i din familj och i din släkt. Och på Åland och på Öland och på Åland och vilket land som helst. Så kan ni göra det. Han började leva igen. Men då släpper jag av den där mannen ändå. Tog med han på sjukhus och undersökte. Och sen när flygplanen lyfte, då kommer flygvärdinnan med marabou chokladkaka och säger tack för hjälpen. Alltså det, och det efter det där, då är det en pastor på flygplanet som har suttit och gömt sig på första bänk och kommer att ge sig till känna. Så ni ser, Guds ande, va, bor i dig. Och han är den som vill att du ska vara bärare av liv. Bärare av liv. Profetera liv. Det betyder inte att vi ställer oss överallt och vid folk och säger så säger Herren. Det gör han inte alls där. Han säger inte alls då. Sa Hesekiel det? Sa han så säger Herren? Nej, han sa blås in ande ifrån de fyra väderstrecken. Kom ande ifrån de fyra väderstrecken. Blås in liv i det här. Han talade ut ord av tro. Han talade ut ord av tro. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och satte ner min fot i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder över dalen. Och se, det var alldeles förtorkade. Han sa till mig, människobarn, kan dessa ben få liv igen? Ja, det kan de. Kan vi säga amen till det? Amen. Det kan, oh, vilken omständighet som helst, vilken sak som helst kan få liv igen. Och det är liksom vilken märklig fråga det som Gud ställer egentligen. Eller hur? Han är naturligtvis liksom fullständigt medveten om svaret, helt på det klara. Men att ingenting som att han kan göra precis vad som helst. Inte ens ett levande görande av en hel dal av skelett. Tänk dig vilket rassigt, massa skelett liksom. Till och med spökena skulle bli rädda om de såg det där. Massa skeletter som springer överallt. Men tänk dig själv. Snacka om Halloween. Och så kommer det kött och ben på dem mer plötsligt. Liksom vilka grejer alltså. Va? Käre Gud. Men det vi ska komma fram till här och det som är också centralt lite mycket där, det är att han är så angelägen, Gud är så angelägen om en överenskommelse mellan sig själv och människan. En överenskommelse. Att vi kommer överens, att du kommer överens med Gud. Och vad det är för sak, vad det är för ting, vad det är för sak, det är upp till dig. Men att du kommer överens med Gud när Gud talar till dig. Han frågar, han ger ett inbjudande. Och i det här fallet till säkert, alltså någon på jorden måste säga sitt ja och sitt amen till vad Gud kan och vad Gud vill. Och det vill ni ju. Så om du har svårighet med det här överenskommelse. Om Gud säger till dig så här.
kan du säga till din granne när du träffar din granne: jag ber till Gud för dig att du ska ha det bra. Om Gud säger så till dig, vågar du säga det? Hur många vågar säga det upp med handen? Hur många vågar inte? Ja, det är nästan. Hur många tycker att det är jobbigt att säga det upp med handen? Hur många tycker att det behövs mera frimodighet upp med handen? Ja, ni ser. Alltså, vi är ungefär i sekelläge 1. Vi behöver tro. Vi behöver frimodighet. Och vi behöver göra oss av med tankebyggnader, saker och ting som vi föreställer oss hur Gud vill att vi ska göra. Och Gud vill aldrig någonsin överhuvudtaget att du inte ska göra någonting. Aldrig. Varför tror du att du är frälst? Du är inte frälst för din egen skull. Helt och hållet. Du är liksom frälst och benådad, fått ett nytt liv, fått Guds ande för att du ska vara en Herrens tjänarinna och Herrens tjänare i den här tiden. Med de olika gåvor, saker och ting, karaktär, talanger, allt det som Gud har gett till dig, som mer vi talade om. Liksom, det finns mycket av de här låsen på Åland. Det finns mycket av det här i hela församlingar här. Det finns mycket av mörker, men det finns desto mer av ljus. Men det som är viktigt att veta när vi går in i det här profetiska arbetet som vi kommer göra här under våren. Vi kommer starta upp seminarier, vi kommer starta upp undervisning, ha undervisning om den helige ande, undervisning om profetians gåva, profetens tjänst och de olika tjänstegåvorna. För att vi ska använda det som man har gjort tidigare i historien som ett koben, att öppna upp. Det profetiska öppnar upp. Det profetiska avslöjar. Det profetiska visar var vägen går. Men att du har ett mål i sikte, du vet var du ska gå, betyder inte att du kan gå dit så här rakt. Utan du måste få in liv. Profetera liv i de här olika stationerna, de här olika stegen, så måste du ha liv. För när du kommer fram till målet, då är du full med Guds kraft. Hur många är det här inne som behöver Guds kraft? Det är några stycken. Vi alla behöver Guds kraft. Och vi alla behöver lära oss något av det här med de döda benen. Har vi döda ben i våran kropp? Alltså, har jag döda ben i min kropp? Alltså, det finns de som har träben. Liksom, det är inte det träben jag talar om nu. Utan har vi ting i våran kropp som vi upplever: Jesus, hjälp mig på det här området. Du ser att jag kämpar med det här. Och det här är svårt. Och det här vill jag inte prata om. Och det här skäms jag för. Och det här och det här. Så det är väldigt bra om vi gör det Gud säger. När han kallar på oss och säger: nu kan du lämna det här. Nu kan du lägga det där åt sidan. För då har Gud förutbestämt det och arbetat, format fram dig i det fördolda. Och då när du hör Guds röst, då har han liksom sagt att nu är det dags. Nu kan du göra det. Nu kan du göra det. Gör du inte det då, då får du skylla dig själv. Nåd över nåd över nåd över nåd. Ja, Guds nåd gäller. Men Gud vill ju ha en överenskommelse med dig och mig. Det är inte liksom Guds plan och mening att vi ska se och vara likadana när vi blev frälsta. Liksom när jag blev frälst på kåken, jag hade så här långt hår. Nu har jag så här kort hår. Jag hade pamba, nu har jag ingen pamba. Jag hade afghanpäls, nu har jag ingen afghanpäls. Jag hade en oxpiska lindad runt midjan med mutter på som jag använde när jag slogs. Nu har jag ingen oxpiska kvar. Jag hade V-jeans och jag hade platådojer och hade en kritpipa. Tänk om jag skulle komma ut så här in här. Ser ut som på 40 år sedan, flower power gubbe. Det har inte hänt någonting. Va? Det måste ju hända någonting i ditt liv, fatta. Du kan inte se ut som på 40 år sedan. Så Gud har tid för överenskommelse. Han talat till det. Han vill förmå en förvandling. Förvandling kan vi tycka är jobbigt. Liksom, vi har gjort likadant i 470 år. Och nu ska vi göra så här 500 år till. Och Gud säger, nej, jag har ett annat schema nu här. Och då blir liv i luckan, i alla fall i min lucka. Så kan det bli, va, ska vi ändra någonting? Jag tycker att det är jättejobbigt med förändringar. Fråga min fru. Liksom, det är liksom, nej, jag vill inte. Nej, känner du igen det? Eller tycker du förändringar är jättebra varenda dag? Hela tiden något nytt. Men det kommer till punkter i våra liv då Gud säger, nu vill jag profetera, jag vill ta en liv i ditt liv, jag vill förändra det här. Och det gör han för att han älskar dig. Det gör han att han har förberett någonting som är bättre än det tidigare var. För det tidigare är slut. Finito. Loppo. Finns inte. Det var dött. Tänk det var dött. Det var att maskarna svalt ihjäl. Det fanns ingen att käka. Och det här har ni nu. Ni har en fantastisk framtid. På det sättet. Att det kommer hända så mycket här på det här Åland. Och det kommer bli sånt liv i luckan. Alltså sånt liv i dalen. Alltså i den här dalen. Att det är så många som kommer få ta emot av Guds kraft. Många som kommer att få se att det som har varit omöjligt. Det som har varit fullständigt omöjligt. Att det har hänt någonting där. Och folk kommer gå omkring liksom långa som fiolådor i ansiktet. Vad är det som har hänt? Och ingen vet, men då vet ni. Då kan ni säga, Jesus är där. Han har gjort det. Han har gjort det. Då kan ni säga det. Så, förbered er på en resa. Ett äventyr tillsammans med Gud. Genom de döda benens dal. Oh, låter hemskt. Men det är sant. Det är sant. Finns det någon här inne som har rubbningar i kroppen? Omlopps, blodomlopps, balansgrejer. Som har med medicinering att göra, med blodtryck. Är det någon här inne som har högt blodtryck? Du har det. Det är nog fler du har det. Upplever ni tider att det blir obalans? Att det är lite svårt? Vi kan be för er idag om ni vill. Finns det någon som har värk? Övre delen av ryggraden. Du har värk övre delen av ryggraden. Ni har samma där. Samma där. Sömnsvårigheter. Du har svårt att sova, somna. Och när du sover så drömmer du mardrömmar. Du blir störd i sömnen. Är det någon som blir störd i sömnen när du sover? Gud välsigne dig. Vi ska be för de här vännerna. Vi ska be för alla de som är i behov av förbön. Men jag gör lite ovanligt nu så här som jag inte brukar göra. Jag gillar dialog. När jag undervisade i kyrkan, när jag undervisade i till exempel Citykyrkan i Kaffeledet, så har vi alltid dialog. Vi har något som heter samtalsfrågor. Så jag vill bara ställa en fråga så här. Upplever ni den här predikan att det är en hjälp för dig? Ni gör det. Ni förstår vad jag pratar om. Och ni känner er inte liksom kränkta på något sätt. Utan ni förstår att vi har ett arbete att göra tillsammans. Att tala liv till varandra och till bygden här på Åland. Ni förstår det. Och vi kommer att förbereda då för vården. Att vi kommer göra någon serie, vi kommer göra samlingar. Då vi går igenom olika bitar som har då med Guds andes utrustning för församlingen att göra. Och där har vi det profetiska. Och för att det profetiska är så att alltid när det är förnyelsetider eller väckelsetider, då har profetians gåva varit starkt verksam. Och ni har profetians här. Jag ser flera av er som har profetians gåva i församlingen här. Jag ser också flera som har kunskapens ord. Att du får ord ifrån Gud. Liksom upplever du ibland så här. Får du få den här känslan. Jag skulle ringa henne. Jag skulle ringa honom. Upplever ni det någon gång? Ni gör det. Upp med händerna, ni som gör det. Du. Ni där. Det är typiskt impulser ofta från den heliga ande som manar till att göra det. Så gör det. Och ni har de här sakerna. Tanken med de här kommande träffarna kommer vara att förlösa det mera. Amen. Och det är ord av tro. Det är det. Ord av tro. Vi ska be för Heini här. Och hennes man. För de har en uppgift i församlingen. Men Heini har också en uppgift i sitt arbete. Hon jobbar som lärare. Alla ni, hur är det flera lärare här? Alla ni som är lärare, kan ni komma fram hit? Mervi, kommer du här också. Och sen ledare. Vi ska be för de som är lärare. Jag stänger av den här nu. Är det okej? Jag stänger av dig nu.